Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är måndag 21 september när vi spelar in det här och idag ska vi prata med en som beskrivs som en av Stockholmsbörsens mäktigaste kvinnor. Men vi återkommer till det. För vi ska också prata om pension, inte så mycket men lite. För pension är ju ofta svenskarnas kanske största sparande. Och en aktör som har hand om tjänstepensionen för lite drygt 2,6 miljoner svenskar, det är pensionsbolaget Alecta. Vid halvårsskiftet hade Alecta 963 miljarder kronor i förvaltat kapital, varav 175 miljarder av dem var placerade på Stockholmsbörsen. Hur mycket är det? Är det mycket eller liten? Ja, det gör dem till Stockholmsbörsens sjätte största ägare. Och då har man ju onekligen lite makt. Och om hur man väljer att använda den makten, det ska vi prata med Carina Silberg om, ny chef för ägarstyrningen på Alecta. Välkommen hit.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Jättekul att ha det här. Det här avsnittet ser vi fram emot. Vi brukar göra som så, vi brukar börja från början. Vem är Carina?
Och vem är jag? Jo, jag är ju en hållbarhetsnörd i vissa bemärkelser som nu breddar ut mig då kring ägarstyrning som faktiskt är bredare fråga, men där hållbarhet är en viktig del. Jag har jobbat på Alecta nu i 3,5 år ungefär och innan dess så var jag hållbarhetsrådgivare kan man säga till en del listade bolag och några statliga bolag. Och innan dess så var jag det som kallas för etikanalytiker, det som idag är ESG-analytiker. Så då jobbar jag med företagsengagemang för institutionella investerare här i Norden framför allt. Så det är liksom de senaste 15-20 åren av mitt yrkesliv. Annars en glad göteborgare som har bott i Stockholm länge.
Och hur ser fokuset ut på, jag menar nu ESG då, G där, eller ägarstyrningsfrågor. Hur är fokuset på det idag i förhållande till när du en gång i tiden äntrade branschen och det här fokusområdet om man så säger?
Jo, men G har alltid funnits med tycker jag och det har varit tydligt, men det har varit ett otroligt fokus på liksom E och S, miljö och den sociala hållbarheten när vi har pratat traditionell hållbarhet. Men G är ju ändå förutsättningen för att vi ska kunna jobba med de andra frågorna i bolagen och så det är en jätteviktig del ur vårt ägarperspektiv att genom governance-strukturen eller styrningsstrukturen är där vi kan påverka.
Jag känner att man har gått lite från något så här lite mjukt. Man kallade det för etikanalytiker. Det låter lite så här, ja, men lite snällt och lite fint och lite mjukt. Men jag måste säga att jag tycker att ESG-analytiker, det låter lite liksom proffsigare om jag får uttrycka mig så. Lite mer som att man tar det på allvar som man gör med alla andra frågor. Är det bara jag som är lite och snurrar? Eller kan ni hålla med om att etik låter lite mer sådär? Ja, men man ska vara snäll liksom. Man ska slå inte min kompis.
Ja, men jag håller med. Det fanns liksom nästan som ett moralperspektiv där i början för 15-20 år sedan. Många institutionella investerare, när man träffade dem med den här i egenskap av etikanalytiker så fick man kanske träffa en person på fonden. Mm. Det levererades liksom en analys till den personen. Idag är det ju en helt annan dynamik och en helt annan breddning och mycket mer professionalisering i analysen. Mm. Så att jag håller med, men det har ju gått liksom från en lite etik-moraldimension till mer risk och nu pratar vi mycket mer värdeskapande. Så att det är ju en förflyttning och i både risk och värdeskapande så blir det här fyrkantiga ESG bra liksom, för det är någonting vi kan börja värdera och mäta i data. Mm.
Men tar man det på större allvar idag? Jag menar, en gång i tiden så pratades det mycket om greenwashing och om man gjorde det här för man trodde på det eller inte. Nu ser vi ju att många konsumenter där ute också röstar med fötterna när det kommer till konsumentrelaterade bolag och att man är i rampljuset, inte minst med sociala medier, att saker och ting kan belysas väldigt snabbt på ett helt annat sätt än förr i tiden. Tar man det här på ett större allvar idag än vad man gjorde en gång i tiden?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag tycker de sista åren på finanssidan, bredare finanssektorn, så har det skett otroligt mycket. Och det är förankrat i organisationerna på ett helt annat sätt. Men med det sagt så är det fortfarande så att det har också utvecklats liksom lite nischer. ESG-analytiker som är specialiserade och vi har fortfarande liksom mainstream-analytiker om man ska säga. Och de två måste ju mötas ordentligt nu. Och där tror jag förväntningarna har ökat väldigt mycket hos alla institutioner men också på oss som investerare.
Brukar det bli så här lite clinch där mellan ESG-analytikern och traditionella analytikern?
Nej, men det har inte jag upplevt. Nej. Och nu ska jag ju säga att Alekta är ju den enda förvaltaren som jag verkligen har jobbat i. Och där tycker jag snarare att man ser varandras liksom, styrkor och försöker gifta ihop det till fördelar. Men det är en utmaning ändå. Man ska ta in nya perspektiv.
Det låter ändå positivt. En av Stockholmsbörsens mäktigaste kvinnor, så inledde Dagens Industri en artikel om dig här för ett par veckor sedan när det kablades ut nyheten om din nya tjänst som chef för ägarstyrningen på Alekta. Vad innebär det? Kan du beskriva den rollen?
Jo, ja, det var en otroligt fläskig artikel får man ju ändå säga, men det blev en snabb introduktion av mig till kanske många som inte kände till mig innan. Men vad betyder det? Jo, men vi egentligen samlar vi oss som har jobbat med hela ESG-spektrat mer nischat, så att vi jobbar tillsammans. Vi har ju liksom jobbat inom organisationen på olika bogar och stöttat kapitalförvaltningen och olika tillgångsdagen på olika sätt och bolaget. Och nu får vi en mycket tydligare plattform som ett gemensamt team, och det tror jag att vi kan skapa fördelar av. Dels att vi kan stötta tillgångslagen mycket tydligare. Men sen så är det här arbetet med just ägarstyrningen som traditionellt för oss handlar väldigt mycket om valberedningar och den typen av frågor. Och där kommer vi börja jobba lite annorlunda nu och bredda det arbetet mer. Precis som andra institutioner har vi haft väldigt fokus att man har haft en expert i frågorna som har synts väldigt mycket. Och vi kommer jobba liksom bredare förankrat i till exempel aktieavdelningen nu i valberedningsarbetet.
Så i valberedningsarbetet, ni är alltså med och tillsätter styrelsen för många av börsens och de absolut största svenska börsbolagen?
Ja, men precis. Den svenska traditionen är att de större ägarna i ägarlistan är med och sitter i nomineringskommittén och då, eller valberedningen. Så Alekta sitter i ett 20-tal valberedningar per år ungefär.
Och vad fokuserar man då primärt? Alltså hur går arbetet till rent praktiskt för att säkerställa att man då, när man beretts plats i valberedningen, att man också säkerställer att man liksom får in de personerna och det tänket som man vill i de här bolagens styrelser för att understödja ESG-arbetet, eller kanske ESG-arbetet, du får utveckla det själv, men G1 och ägarstyrningen, men kanske även de två E1 och S1 också.
Ja, men valberedningsarbetet, och det här säger jag nu då som någon som kliver in i det här nu, så jag betraktar det kanske fortfarande lite utifrån, men vi har ju en väldigt stark tradition inom just den biten inom Alekta, så det är ju det jag talar utifrån nu. Men styrelsesammansättningen är ju det som är liksom det viktiga kruxet. Vad är det bolaget står inför för utmaningar? Vad är det för affärsmål man har lagt och hur ska man liksom möta det? Vilken kompetens krävs i styrelsen egentligen? Det är den stora frågan. Och vi har ju en tro att mångfald i styrelsen, det gynnar styrelsens arbete. Får man fler perspektiv och kan utmana och verkligen se till att man är på rätt spår. Men med det sagt, ja, själva tillsättningen av och liksom nomineringen av de här kandidaterna har ju professionaliserats väldigt mycket. Det kanske har gått från för länge sedan, ska jag säga, liksom väldigt mycket ett nätverk beroende på de personer som satt. Men det har professionaliserats. Idag är liksom uppföljningen, utvärderingen av styrelsens arbete är väldigt viktig för att man ska kunna ha det här underlaget och professionellt rekrytera nya kandidater till styrelsen.
Men jag tror både jag och kanske lyssnarna blir lite nyfiken på att, okej, för du sa förr i tiden kanske var med det här professionella nätverket. Hur hittar man de här individerna när man funderar hemma på sin kammare? Ni är en av Stockholmsbörsens största ägare, Johan, du sa sjätte största, va? Och det är klart att olika bolag står inför olika utmaningar självfallet, men hur hittar man de här kandidaterna som man tror är spot on just för det här bolaget och det här bolagets utmaningar, och att man får upp ESG-frågorna på bordet rejält? Hur håller man koll på alla människorna att tillsätta via valberedningsarbetet in i Stockholmsbörsens styrelser?
Ja, men det är väl en mix av metodiker eller ansatser får man väl säga. För det viss del så finns såklart ett nätverk och det finns formella och informella nätverk. Men just det här med professionaliseringen, att man har en tydlig profil med vilken typ av kompetenser behöver vi fylla styrelsen med nu. Och den bygger ändå både på en underliggande analys av bolaget tillsammans med just vad är det som sker framåt, vad är utmaningarna framåt. Men jag skulle säga just att samarbetet med rekryteringsfirmor och headhunters har ju utvecklats över åren, och att det är en viktig del också i tillsättningen.
Nu när du blir då chef över ägarstyrningen, du var inne på det lite, så ska ni liksom göra någon organisatorisk förändring så där ni tar med hållbarhetsarbetet, kopplar det närmare till kapitalförvaltningen. Är det så att det är liksom hållbarhetsanalytikerna, ditt tidigare gäng då som chef eller hållbarhetschef, satt i ett rum och kapitalförvaltningen satt i ett annat rum? Och så gick man på lite gemensamma möten ibland. Men nu ska det bli mer att man sitter i samma rum.
Ja, men billigt kanske man kan tänka sig. Men så är det så har det inte varit. Utan jag har ju, kollegorna som är i mitt team har ju faktiskt arbetat inom kapitalförvaltningen. Okay. Med hållbarhetsfrågor under flera år och byggt det arbetet. Så att Alekta, vi startar inte från scratch vid ett vitt blad. Utan här tar vi vid ett arbete som finns. Så det är snarare insikten om hur olika hållbarhetsfrågor och hela ESG-spektrat av frågor egentligen påverkar vår syn på värdeskapande över tid, så att, att det blir viktigare och viktigare för oss att vara framåtlutade och få in det mer. Så att ja, man kan tänka sig att vi faktiskt gnuggar varandra liksom lite närmare och sitter närmare varandra på något sätt, men i praktiken så betyder det att vi tar ett steg närmare varandra och att det inte har funnits ett stort gap oss emellan innan.
Men vad är hållbarhetsarbete för Alekta och vad skiljer er gentemot andra aktörer på stan när det kommer till hållbarhet?
Ja, men mycket som skiljer oss från andra ligger i investeringsmodellen och strategin som Alekta har. För det, vanligtvis när man hör liksom ett stort pensionsbolag eller stor liksom pensionsfond och många miljarder i förvaltning, så tänker man att det är spritt på tusentals bolag. Och vi skiljer oss ju lite på det sättet där vi har en väldigt koncentrerad modell som bygger på fundamental analys, så att vi har valt ut ett antal bolag som vi tycker är, ja, men de här är långsiktiga. Vi ser att de här kommer leverera värde över tid och det finns en värdeutvecklingsresa att hänga med på här. Och då blir ju hållbarhet väldigt mycket förknippat med långsiktighet. Alltså att om det här bolaget ska leverera värde länge och idag, så måste vi liksom bredda perspektivet på både hur vi värderar deras risker och hur vi ser att de kan skapa möjligheter. Alltså tänka lite längre och lite bredare. Och det är väldigt mycket hållbarheten, för att bolagen i vår portfölj, de står för en rad olika utmaningar. De skiljer sig väldigt mycket genom, är man ett livsmedelsbolag så har man en komplex leverantörskedja och många frågor som rör arbetsvillkor kanske långt ner i kedjan. Medan om man pratar om några av våra liksom fina verkstadsbolag eller tillverkningsindustri, så pratar vi om ett miljöavtryck kanske i den egna tillverkningen eller i när produkten används. Så att bolagen har ju sinsemellan väldigt olika utmaningar, och det blir det som blir vårat liksom, hur hållbarhetsarbetet egentligen realiseras eller visas upp på något sätt. Men sen finns det ju frågor som är gemensamma för nästan alla bolagen. Vi pratar jättemycket om klimat, liksom hela vår bransch just nu. Men där ser vi det tydligt kopplat till bolagen. Hur man skapar värde framöver. Lyckas man ställa om? Vad krävs för olika bolag i olika branscher? Och för vissa är det inte så uppenbart i det direkta avtrycket, utan det är snarare längre fram i kedjan så att säga, där det händer.
För ni liksom dialog med bolagen om de här frågorna löpande, eller är det att nu har vi tillsatt en styrelse och sen väntar vi till nästa stämma?
Ja, men det är en jättebra fråga. Styrelsen är det som många institutioner som vi har pratat ofta om, att vi för dialog med styrelsen. Men vi har ju en egen förvaltning med analytiker som sitter och följer bolagen i vår portfölj, och då blir det att man har ganska löpande kontakter. Det kan absolut vara glesare mellan kontakterna om hälsan tiger still, ni vet. Och finns det anledning att diskutera saker eller särskilt bevaka olika utvecklingar, så finns det en närmare dialog. Men händer det någonting och sker det liksom hållbarhetsdelar som vi känner det oroande, då är det självklart att vi för en dialog. Men vi kan även föra dialog mer proaktivt i teman, som till exempel, nu kommer jag tillbaka till det med klimatet, att där ser vi att alla bolag i portföljen måste öka transparensen i den här frågan. Vi vill se mer. Så det är ett generell förväntan som vi har.
Och säger ni det då? Nu måste ni öka det här, annars kommer vi lämna.
Nej, inte så säger vi inte riktigt. Vi säger det mer
lite mer inlindat.
Men lite mer inlindat. Nej, men absolut. Det handlar ju om gemensamt intresse någonstans. Om vi ser framåt så ser vi att det här är en utmaning. Hur ser bolaget på den här utmaningen? Vad har man för strategier för att hantera det? Hur värderar man sitt avtryck idag? Så det är, jag tror en av de viktigaste uppgifterna vi har som investerare, det är att ställa frågor. Vi är inte heller experter på liksom bolagens exakta operativa verksamhet. Det är ju bolagen själva som har bäst koll. Men vi kan ju agera som en katalysator genom att ställa rätt frågor och försöka få resultat också.
Men upplever ni att ni kan påverka mycket på det sättet? Känner ni liksom att...
Jo, det upplever vi. Vi upplever att våra frågor hörsammas. Oftast är det ju inte väsensskilt. Vi vill ju någonting som är bra för bolagen och som vi tror utvecklar bolagen. Och det kan ju tala om från tidigare erfarenhet när jag har jobbat med bolag istället för att sitta på investerarsidan, så vet man ju att kommer det frågor? Det här diskuterar man ju. Är det bara när man är en stor och viktig ägare eller stor ägare i orderboken eller så vidare? Men det är inte riktigt så. Det är angeläget för bolagen om att liksom tillmötesgå intressenterna eller att förstå vad intressenterna har för förväntningar. Och ägarna är ju en jätteviktig intressent.
Ja, och det är klart att det blir lite mer punching power om ni med 4-5% kanske ägande av bolaget ställer en fråga än om jag som enskild privatsparare med liksom 5000 kronor investerat i bolaget ställer en fråga. Så är det.
Det kan bli så. Men det kommer ju också frågor till oss, och det är klart att vi inte är en liksom kanal direkt för våra kunder att ställa frågor. Vi är ingen anslagstal där vi tar in frågor från kunderna, men det är klart att vi formas ju en del av vilka förväntningar som kunderna har.
För en tid sen så hade vi Marie Baumgart från SCB här i podden också som pratade om EU:s taxonomi. Och för, jag tror att för ganska många lyssnare så var det nog lite ny materia som man inser att man måste ta in och måste förhålla sig till. Hur påverkar det er? Vad finns det för kopplingar mellan Alecta och er förvaltning och ert hållbarhetsfokus och taxonomin som nu växer fram?
Jo, men man skulle kunna säga att det är två saker egentligen. Och det ena är något som jag vet att ni också har pratat om och som vi pratar också om, det här med att man ska kunna visa upp för kunden hur hållbar en investering är. Alltså undvika all greenwashing och faktiskt förklara vad är det som finns i portföljen då. Jag menar, vi säger att vi har välskötta bolag i portföljen, men kan man vilja veta om hur grön är den då till exempel. Taxonomin ger ju ändå en möjlighet på något sätt att säga det. Men vi vet att den också är komplex och vår portfölj är inte bara begränsad till Europa. Så att det måste hända mer med taxonomin för att den ska liksom gälla överallt, så att säga. Men det är en viktig del, tror jag, med det taxonomin kan göra och som kommer påverka oss. Den andra saken, det är ju att, ja, men jag sa tidigare, vi är ju inte klimatexpert. Nödvändigtvis. Eller vi är inte liksom experter på all tillverkning som våra bolag gör och hur det funkar. Så att här får vi helt plötsligt referensvärden. Ja, men en fastighet borde kunna leverera det här avtrycket för att hålla sig inom gränsen för ett klimatmål. Och att det är anpassat till de klimatmål som man har satt globalt. Och det referensvärdet, det är rätt viktigt. För helt plötsligt har vi någonting att förhålla oss. Ett bolag kan ha ett reduktionsmål som vi tycker låter jättebra, men som man har svårt att värdera faktiskt. Och det här blir ju en helt annan värdering. Det här är, vad är det bolaget gör och hur kopplat är det? Hur anpassat är det till ett global klimatekonomi?
Jag tycker man funderar ju lite grann också, för jag menar, du pratade om att ni är stockpickers och ni har en fundamental approach till bolagen. Det är ungefär 100 stycken och fördelat på 175 miljarder under förvaltning på Stockholmsbörsen. Tar vi sjunde AP-fonden eller AP7 Sofan, soffliga fonden, så är det väl en 3000 innehav ungefär över hela världen. Här blir man ju lite nyfiken på hur går den här urvalsprocessen till från ax till limpa. Är det så att ni är sista instans som säger att okej, här har ni hittat ett gäng bolag, vissa faller inte in inom våra kriterier, de faller tyvärr ifrån, alltså att man, det blir någon form av i slutändan exkludering innan man tar beslutet om att investera, eller är det snarare någon form av positiv screening och inkludering, att ni är nästan första instans att titta, de här bolagen är väldigt duktiga, de här borde vi kika vidare på, sen så tar man det därifrån.
Ja, men bra fråga. Och det är alltså nästan 400 miljarder fördelat på 100 bolag.
400 miljarder, här är det dubbelt upp på.
Ja, bara för att jag ska vara exakt och förklara liksom den här modellen då, hur koncentrerad den är. Nej, men det är klart att vi förlitar oss också på analys från andra aktörer, både när det gäller ESG-data men också annan analys. Men vi har ändå egna analytiker som gör liksom, sammantaget på de här analyserna, gör sin egen analys. Och det är nästan det som vi har svårast att komma ut med, att vi faktiskt inte, det har funnits ett inre motstånd mot att vi ska säga vi investerar inte i X och X och X. För vi tycker inte vi ska behöva säga det, för att det är så få bolag som kvalar in i liksom vårt universum. Det är ju en liten omsättning i portföljen kontinuerligt, men den är inte så stor, så att det är ju en väldigt långsiktig modell, och då är det så få bolag som ändå kommer in, relativt få får man säga. Men vi har en liten utmaning att förklara att vi har spanat in bolag, och sen tycker vi liksom att nu är de här mogna för att gå in i vår portfölj, och så gör vi den investeringen, och sen kan vi liksom växa vår till en bra position som vi tycker att där vill vi ligga ett tag. Så det är ju vi som gör den analysen, och det är en sån sak som vi verkligen värnar om och vill liksom försöka förklara med vår modell, men det är också det som vi upplever är svårast att komma ut med. Egentligen är det säkert det för många individuella privatpersoner som investerar i aktier, så är det kanske lite mer så man tänker. Man ska hitta ett bolag man förstår, man gillar, ja men det här satsar jag på. Och det är ganska likt vår modell. Det låter ju enkelt, men det är klart att det är en väldigt komplicerad process.
Men omkring 100 bolag på Stockholmsbörsen. Ibland så när man så här, vissa som vill ha ett bra ESG-betyg i sin egna portfölj, men inte riktigt vet var man ska börja och så. Då har det funnits en del tankar om att man kan följa Svenska kyrkan, kolla lite vad de har för bolag i sin portfölj, för de har liksom höga krav för att de ska investera i ett bolag. Skulle man kunna tänka sig att man som privatperson gick in på er sida och kikade bland de bolagen ni har i portföljen och känna att det här är ett ganska bra urval för att veta att det här är bolag som är långsiktigt hållbara?
Ja, men vi tycker att vi har gjort ett bra urval av bolag, så är inte jag en investeringsrådgivare, men
nej, men jag tänker ju liksom på helheten. ESG-betyg.
Ja, men vi kan ju se att snittbetygen när det gäller ESG i vår portfölj är ju rätt höga. Vi har få liksom bolag som ligger ute i de här riktiga riskzonerna som inte riktigt har ESG-beredskap. Utan i genomsnitt har vi höga ESG-betyg på portföljen.
Ni har gjort hållbarhetsanalysen, kan man utgå där. Men Sverige har ju lovat att vara klimatneutralt inom ett inte alltför långt tidsspann. Jag kommer inte ihåg det exakta årtalet här. Men i alla fall absolut senast 2050. Hur förhåller ni er till det i era investeringar?
Ja, nej, men vi har liksom anammat samma mål, kan man väl säga. Vi har för några år sedan så började vi prata om att vi behöver ha 2-gradersmål för vår portfölj. Den borde ju vara förenlig med 2-gradersmålet. Men i höstas gick vi med i ett initiativ som heter Net Zero Asset Owner Alliance, och genom det så har vi egentligen sagt att vi ska fixa en 1,5-graders portfölj och ha netto noll utsläpp 2050. Så att det är ett ganska tufft mål, och om man ska vara helt ärlig så är det liksom ingen riktigt som vet hur mäter vi, för att vi kan visa att vi verkligen når upp till det. Och det är inte meningen att man ska låta naiv med det, utan det här är ju ett uttryck för en vilja som ändå också finns uttryckt liksom politiskt, internationellt. Och i det här initiativet så jobbar vi stenhårt nu på metodik och hur ska vi mäta det här, så att vi ska kunna mäta på lite samma sätt så att vi kan visa det transparent också ut mot intressenter.
Det låter ju lite som taxonomin.
Ja, taxonomin kommer ju säkert
användas i det där.
Spela in som en roll där, men inom initiativet så är det också globala investerare, så att det är ett helt globalt perspektiv också. Men man inspireras ju mycket av det som händer inom EU såklart. Det går ju väldigt snabbt just nu.
Ni är ju långsiktiga ägare, men funderar ni någon gång kring risken för en grön bubbla finansiellt i termer av att det kan finnas ETF som följer vissa tematiska trender eller att det skapas vissa index baserat på, ja men nu säger ni att ni har 1,5 graders portfölj motsvarande, och att det, vi har ju en rejäl rörelse både i Sverige men även globalt med mera passivt kapital, mera indexifiering. Funderar ni någonsin i det korta perspektivet kring risken med gröna bubblor aktiemässigt? Att det är mycket pengar som flödar in där samtidigt?
Och du menar att det skulle liksom förstärkas av taxonomin nu till exempel?
Att bolagen, liksom att bolagens aktier rusar jättemycket och nästan tar ut väldigt mycket av framtiden på en gång, så att det blir tufft kanske att växa in i det där. Vi har sett vissa bolag nästintill rusa på ganska kort sikt för att uppenbarligen, som vi tolkar det då, att väldigt många vill in i de här bolagen samtidigt, kan exempelvis vara lösningsbolag. Tomrad och så Financial Times, it's nuts. Vi har sett Nibe som har fått en rejäl premievärdering, alltså en multipel expansion där man inte riktigt bryr sig om värderingen här och nu idag, utan man tycker att de här bolagen, de kommer gynnas långsiktigt. Vi ser hur allt mer kapital allokeras till gröna investeringar och sen så blir det trångt i ingången.
Ja, jag förstår vad du menar. Det är sådana aktier som mina kollegor refererar till som dyra aktier. Nej, men utifrån vårt perspektiv så är det ju oftast inte den typen som vi kliver på då, framförallt inte när den hypen finns där. Jag är lite svårt att uttala mig om exakt hur det kan bli. Man kan ju se den typen av hype. Det är ungefär som vi såg kring liksom digitalisering och IT-bolagen för många år sedan nu. Men jag är inte rätt person att spekulera om det faktiskt.
Så man funderar mer på långsiktigt värdeskapande snarare än att börsen får leva sitt egna liv och det går upp och ner idag så att säga, men det är ju inte det som definierar det långsiktiga värdeskapandet av de här investeringarna.
Nej, det är klart vi är inte opåverkade av de här snabba rörelserna, men just att vi har det längre perspektivet och behöver hålla fokus på det. När det gäller obligationsmarknaden och gröna obligationer, där har vi ju varit närmare den diskussionen och i den kontinuerliga liksom diskussionen kring finns det ett greenium eller inte och ska det vara andra kapitalkrav kring liksom just gröna tillgångar och kan det leda till en bubbla. Det ligger närmare oss där vi har tagit hållningen att man måste kunna bedöma risken och risk är risk.
Men där blir man också... Och det är lägre risk då med gröna obligationer?
Ibland är det det. Men det är inte som regel. Men det beror ju på vad det är för tillgångar eller vad det är man finansierar då med den gröna obligationen. Och då kan det ju finnas tillfällen. Fastighetsbranschen är ju en sån bransch där man har sett att just gröna fastigheter har en lägre vakansgrad, högre liksom, lägre transaktion eller omsättningshastighet på hyresgästerna. Sådana saker är ju gynnsamma ekonomiskt, så då finns det ju helt plötsligt ett de facto liksom perspektiv där vi kan värdera det. Men i många andra branscher så är det mycket svårare att göra den typen av koppling exakt. Och då tittar vi väldigt mycket på vem är det som ger ut den gröna obligationen till exempel. Mm.
Så ni kunde investera i svenska statens gröna obligation här för ett par veckor sedan?
Ja, den har ju vi har ju också varit väldigt tydliga med att vi tycker att det vore en bra sak för svenska medborgare, men också för tjänstepensionstagarna såklart, att kunna vara exponerade för en grön statlig obligation.
Ja, men vi har ju haft gäster i den här podden tidigare där vi har funderat kring gröna obligationer, grön finansiering och huruvida man måste stryka på foten i termer av förväntad avkastning. Och där har ju hittills svaret varit nej. Men här blir man ju lite nyfiken på, för är det så att det blir trångt i ingången även på räntesidan, ja, men då är det klart att det trycker ju ner avkastningen, trycker ju ner räntorna som de här låntagarna behöver betala. Ser du någon sån tendens idag att det har blivit någon liten, inom citationstecken, hype att man vill ha gröna obligationer, gröna skuldpapper i portföljerna som gör att räntan som låntagarna måste betala på marginalen har tryckts ner?
Men man kan absolut se att det finns en efterfrågan som överskrider utbudet när det gäller de gröna obligationerna. Och det är klart att det har påverkat prissättningen och hur prissättningen på en del av de gröna papperna som funnits ute på marknaden. Och, ja, men där har vi varit lite försiktiga. Vi har ju byggt upp en jättestor portfölj med gröna obligationer, men vi har inte tagit allt på marknaden och det bygger på vår egen analys.
Någonting annat som jag också bara blev lite nyfiken på inför att du skulle komma hit, det är när man tittar i er årsredovisning så ser man ju att allokeringsmässigt så är det aktier, räntor och alternativa investeringar. Skiljer det sig hållbarhetsarbetet och hållbarhetsfokuset och mognadsgraden, skiljer det sig mycket mellan aktier, räntor, alternativa investeringar? Jag vill gärna ha in råvaror också, det kanske ni inte håller på med alls, men det är ju någonting man brukar säga att där är det lite tufft. Hur ser det ut?
Ja, men råvaror kan säkert vara tufft och det har vi inte i portföljen, så där kan jag inte riktigt uttala mig. Men absolut har man olika taktik och jag menar, eller strategier, hur man jobbar med det. Man har olika verktyg helt enkelt att jobba med det för de olika tillgångslagen. Och jag tror aktier är det som är mest moget. Det är det investerare har jobbat med 15-20 år nu och liksom tittat på olika sätt och inval och olika typer av analyser och även mer aktiva engagemang och röstning och så vidare. Men när det gäller räntorna så har det snabbt kommit upp på banan, upplever jag. Där har man liksom snabbt kunnat överföra och det beror ju ofta på vem det är som är utgivare såklart. Så att där är det jättestor skillnad om det är statliga utgivare eller om det är företagsobligationer till exempel. Och sen på alternativa, jag menar, där pratar vi mycket reala tillgångar. Fastigheter är ju liksom ett jättetydligt case där man kan se hur miljöpåverkan ser ut och hur flödena och resursanvändning kan se ut. Så att där blir det, där upplever jag att man har haft behövt ha en annan approach, men man har ändå en approach. Det som kommer sen, som jag tror många med oss har jobbat de sista åren på, det är ju liksom hur man, i de fall man använder externa mandat, hur man jobbar med externa förvaltare. Idag förvaltar vi långt över 90% i vår egen organisation, men det finns en del saker som ligger utlagda hos externa och då handlar det om hur tittar vi på dem, vad är deras strategi, kan vi lägga in liksom block kring olika saker som vi inte vill ha exponering mot och så vidare.
Ett sätt som ni använder då i ert hållbarhetsarbete vad gäller aktier, det är ju det här att ni är med i valberedningar och att ni i regel röstar på årsstämmor. Och då tyckte jag var lite intressant här, för i våras så var det världens, om ni är en av Sveriges största kapitalförvaltare, så var ju, är ju BlackRock en av världens största, om inte största kapitalförvaltare. Och de röstade emot Carl-Henrik Svanberg som omval till ordförande för Volvo. Och BlackRock menar då att det saknas tillräcklig information om hur Volvo ska minska sin klimatpåverkan och därför så röstade de mot att han skulle få bli omvald till ordförande. Och det tyckte jag ändå var ganska så här stort steg att de gjorde. Ni har ju också Volvo som ett av era största innehav. Ni gjorde en annan bedömning. Är BlackRock liksom hårdare på det här än vad Läkta är?
Nej, men det är väldigt roligt att det är väldigt olika typer av investerare nu som uppmärksammar hållbarhet på ett sätt som vi inte har sett riktigt innan. Nej, men vad jag skulle säga att det där handlar om, det handlar ju mer om att vi är väldigt olika som investerare och har olika verktyg. Vi upplever ju fortfarande att vi har en väldigt bra dialog med Volvo om de här frågorna och tycker att bolaget har visat på många olika sätt att man går framåt i det här arbetet. Sen kan man liksom diskutera takten, det kan man alltid göra, men det är också svårt att bedöma det som investerare. Men vi ser som sagt att det är snarare att vi har olika verktyg. För oss är dialogen i det här fallet med ett bolag som Volvo mycket viktigare.
Så svenska ägare är lite snällare än amerikanska?
Ja, men också det ser annorlunda ut. I amerikanska bolag kan det ju vara så att man röstar mot styrelsen, använder ju styrelsen som ett exempel för andra saker som man inte får igenom. Men alltså, här har vi en annan men dialog och öppning mellan bolag och ägare.
Inga hämndaktioner här genom att rösta mot styrelsen.
Nej, men kan man säga att bolagen inte behöver vara utopiska i sin hållbarhets, i sitt hållbarhetsfokus, eller att man de behöver liksom idag inte vara där ni har som ambition att de ska vara för att vara 100%, utan det är snarare förändringstakten eller liksom vad som kommer framåt som är det viktiga. Jag menar, ni är ju en stor kapitalförvaltare, ni har mycket pengar. Stockholmsbörsen är inte jätte. Det finns 1000 bolag på alla listor. Är det bara Stockholmsbörsen som ni kan investera i om vi börjar där?
Nej, vi investerar i listade bolag i hela Europa och i USA.
Men även på mindre och alternativa listor i Sverige, inte bara på Stockholmsbörsen så att säga, large, mid och small cap.
Vi har ju haft några icke-listade innehav också.
Okej. Men jag tolkar det då som att bolagen inte behöver vara top-notch från start, utan snarare att de visar på att de faktiskt genomgår ett förändringsarbete och tar den input de får från ägarna på allvar, att det liksom blir bättre härifrån och framåt.
Det är helt rätt. Vi ser det ju som att vi investerar i bolag som i grunden är bra. Sen kan de behöva stärkas, både liksom rent hygienkravsmässigt när det gäller hållbarhet och ESG-frågor. Men framförallt så upplever vi att de i grunden är bra. Liksom, de har en bra affärsmodell. De har någonting att erbjuda marknaden som kommer vara relevant långt framöver. Men det kan krävas att man liksom har en omställning i hur man gör det här som man gör. Men sen också att man kommer ihåg, jag menar, om du går ut som privatsparare och vill ha en liksom renodlad klimatfond, ny teknik kanske, eller bara förnybar energi, då väljer du ett tema. Vi är ändå i något avseende ganska mainstream-investerare som visserligen har valt en strategi där vi ska hitta liksom bra, välskötta bolag. Men då blir det mycket mer, då blir det viktigare att se att ja, men de fortsätter utveckla sina takten, eller de ser samma utmaningar som vi ser fram i horisonten och de anpassar sig till det.
Man blir också lite nyfiken på BlackRock. Du ska inte behöva recensera dem så att säga. Vi var på en investerarresa i fjol, vi träffade BlackRock. Jag ställde någon fråga kring hållbarhet och hur det går till rent praktiskt. Och de pratade i 5 minuter, sen skrattade hon till och sa att jag pratade i 5 minuter och svassade runt gröten utan att svara på frågan. Och jag kan inte svara på frågan. Eller de ville inte så att säga. Och sen så satte några legala personer också för det anteckningar vid sidan.
De sa inte mycket överhuvudtaget. Alltså.
Nej, de sa inte mycket.
Vi fick inte ut mycket.
Nej, och där tror jag att vissa suckade, vissa ryckte på axlarna och vissa sa okej. Upp till bevis. Du ska inte behöva recensera eller kommentera det, men ja, fast kanske lite ändå.
Alltså, du tänker på deras vd-brev nu?
Ja, men Larry Fink var ju ute och sa att man, att det skulle genomsyra hållbarhet, skulle genomsyra hela allt det de gör och hela investeringsprocessen framåt, och då tänkte man okej, vi får se vart det här bär hän. Och uppenbarligen så är det många nu som tycker att de kanske har gjort lite mer än vad marknaden från början förväntade sig i alla fall. Är det din bild också?
Ja, men jag upplever faktiskt att väldigt många investerare världen över som man kanske inte hade förväntat sig skulle få de här frågorna så högt på agendan och ha liksom företrädare i form av vd som kunde föra talan kring de här frågorna på det här sättet. Så som vi ser idag. Den utvecklingen har gått lite snabbare än vad jag trodde på liksom några få år. Men jag tror att det handlar ju också om att BlackRock förvaltar ju pengar åt en rad institutionella ägare. Och de i sin tur har förväntningar och krav. Så jag tror det här är ju någonting som drivs på från många håll. Både att man ser det som det är så vi skapar värde i framtiden. Men också att det är det som är efterfrågat från kunderna.
För ni måste ju möta på BlackRock här och var. Men i valberedningsarbetet så de är ju också storägare på börsen, så att ni måste ju springa på varandra ganska ofta.
Ja, inte i valberedningsarbetet, men visst är det så att de är ju en storägare på Stockholmsbörsen också och har vuxit väldigt mycket under de senaste åren. Det kan hända.
Det låter som en bra snöboll som är i rullningen då. Fler och fler, snabbare och snabbare lyfter upp hållbarhetsfrågorna. Men ett svenskt bolag där ni också hamnar långt upp i ägarlistan, ett av alla, det är ju AAK som Expressen hade en granskning i våras som pekade på att AAK köper ocertifierad palmolja som då i värsta fall kommer från skövlad regnskog. Hur agerar ni när den här typen av liksom uppgifter kommer? Ringer ni upp styrelsen och frågar vad är det här? Kan ni komma och berätta?
Ja, nej, men det skulle, hypotetiskt skulle det kunna hända, men vi ringer bolaget. Och om det är information som vi inte har känt till förut, om det är någonting som avslöjas för oss i media, precis som för alla andra, eller om det är någonting som dyker upp i andra kanaler, så tar vi en kontakt med bolaget. Ibland kan det ju vara att det inte är ny information för oss, utan det här är någonting som vi har stött på tidigare och tittat på och diskuterat med bolaget. Men ibland är det ett sånt tillfälle då man faktiskt lyfter luren och frågar, vad är det här? Men sen handlar det ju, vad är det då vi förväntar oss när vi liksom ja. Får en sån dialog? Ja, men i första hand transparens från bolaget. Just när det gäller AK så tycker vi ju att de har varit väldigt transparenta om de stora utmaningarna som är. Sen kan man alltid diskutera så takten i arbetet, men det är rätt komplext i den där kedjan, det, som i livsmedel och annat. Och där är det viktigt att man istället då visar på transparensen för att kunna visa var utmaningarna ligger, så att vi faktiskt också kan följa upp och se en utveckling.
Och när känner ni så här, nej, nu räcker det, nu är måttet rågat? Har ni långt tålamod liksom?
Ja, men det kan vi ha, men det gäller ju att man ser också samma ambition och vilja från bolagen. Vi har ju haft dialoger med bolag i olika frågor där vi inte har upplevt att vi har samma uppfattning om en viss fråga och kanske inte alls ser utvecklingen framåt på samma sätt. Och då,
har du då något exempel på sånt bolag som ni öppnar med?
Ja, men vi har ju varit ganska tydliga med att vi upplevde att vi hade svårt att få insyn i Facebook till exempel, och att det blev svårt för oss att se att vi, det var en rad olika sammantagna anledningar till att vi valde att gå ur, men bland annat att det var svårt att få insyn och då vet att vi kan följa upp de sakerna som vi kanske upplevde som utmanande för bolaget.
Jag tänker tillbaka till de här utländska investerare. Du sa att överlag så har man steppat upp ganska rejält den senaste tiden. Det är ju ändå så att utlänningarna står väl för en 40% av Stockholmsbörsens ägande. Hur påverkar utländska ägare våra svenska bolag? Alltså, finns det någon specifik karaktäristika du vill peka på som visar att det här bidrar utlänningarna till på Stockholmsbörsen? Svår fråga såklart.
Ja, jättesvår fråga, en kul fråga. Ja, men det har jag faktiskt... Vi upplever att det finns tillfällen då våra utländska branschkollegor egentligen kontaktar oss vid kroka arm. Men jag kan inte säga att det är specifika frågor. Det är mer ofta kopplat till specifika incidenter eller saker som bolagen råkar, som händer i bolagen så att säga. Så där har jag svårt faktiskt att ge ett bra svar.
Men risker då? För det blir man också nyfiken på. Vilka är liksom... Går du att ge några exempel på stora risker? Men Telia har ju varit ett sånt exempel där man kanske haft det lite tufft och det har varit svåra affärer i svåra länder som har uppdagats. Så där ser man ju att det får en ganska rejäl finansiell påverkan och att investerarna som en part, en intressent också får ta en del av smällen självfallet finansiellt. Går du att ta några exempel som visar på risken med att inte sköta sig inom hållbarhetsarbetet?
Ja, det kan man väl säga utifrån vårt perspektiv här i Norden de senaste åren, så har vi ju sett i banksektorn att vi diskuterade olika bötesbelopp här. Det är klart att den typen av brister i uppföljning och tydlig kontroll av frågor som penningtvätt och liknande, det får ju dyra konsekvenser.
Är banksektorn på tårna just nu, att de förstår allvaret och att de gör det som står i deras makt för att se till att täppa igen framåt? För det här är ju inte, vi kanske har varit lite naiva i Sverige och trott att det har varit helylle, men samtidigt så är det ju här ett samhällsproblem när buset jobbar 24/7 så att säga för att utnyttja våra banksystem. Det är väl ingen som har velat, som har gjort det kanske med vilje så att säga, men ändå så att säga, inser vi allvaret och har vi fått se en rejäl förbättring i banksektorn där?
Men jag tror vi har sett både mobilisering i banksektorn och liksom alla kringliggande aktörerna, också tillsynsmyndigheterna inkluderad. Jag tror att det här är en, för i vår region, en fråga som de sista åren har investerats enormt mycket i från alla håll.
Finns det några bolag eller branscher som ni... Du sa att ni ville fokusera på det. Ni gör fundamental analys och fokusera på de bolag ni hittar som ni vill investera i och inte lägga så himla mycket tid på det som inte är intressant för er. Men ändå, finns det några branscher och bolag sådär som Alecta inte investerar i?
Ja, men det gör det. Precis, och den listan är ju egentligen då jättelång eftersom vi bara har valt då de här ungefär 100 bolagen. Så att, kan man väl säga på ett sätt. Men samtidigt så har vi upplevt att det finns en efterfrågan på tydlighet från oss. För vi kan ofta svara att nej, men det här tobak har vi inte haft i vår portfölj på länge. jag vet inte, 10-20 år.
Och ni har inte det?
Alltså, vi har inte det.
Ni kommer inte ha det heller?
Och nu har vi då faktiskt i våras gått ut med ställningstagande, det vill säga vi kommer inte heller investera i tobak. För vi har tyckt att det har räckt att säga att men, det är långsiktig affärsmodell och så vidare. Då är ju vissa saker kanske inte de som vi primärt kommer gå ut efter och investera i. Men vi har upplevt att det finns ett behov av förtydligande då. Så då har vi några saker. Och det som vi har haft sen länge, det är kontroversiella vapen. Och det låter ju kanske lite som en no-brainer, men det kan vara viktigt att vara tydlig med det ändå. Och så sänkte vi nyligen gränsen för omsättning från utvinning av förbränningskol, det vill säga gruvbolag egentligen. Där får max 10% av omsättningen komma från förbränningskol. Så kol, tobak då. Kommersiell spelverksamhet har vi också lagt upp som ett icke-investeringskriterie. Och både när det gäller tobak och spelindustri så har vi då valt att fokusera på de som har som primär liksom verksamhetsidé att tillverka tobak och cigaretter, snus och tobaksprodukter, och de som driver liksom kommersiell spelverksamhet. Så att vi tar inte...
Att ICA säljer cigaretter är okej?
Nej, det åker inte fast hos oss. Eller att ett pappersbolag gör kartonger som används till cigaretter. Till exempel. Sådana saker fångas inte upp i vår analys. Det tycker vi är sekundära delar i den kedjan.
Mm. Okej, okay, så om man vill ha bolag med högt bra ESG-betyg och inte de branscherna, då kan man börja scrolla från listan på innehav som ni har alltså. Men gröna obligationer, som vi har varit inne på, det är ju liksom obligationer där pengarna ska gå till en grön investering. Vilka kan göra de här gröna investeringarna för att ni ska kunna investera i det? För att det är ju prat om att Swedavia, alltså de som äger flygplatserna, äger de va? De gjorde ju något ramverk så att de ska kunna lansera gröna obligationer. Då gissar jag för att kanske kunna på något sätt... Jag är ingen flygplansperson, men göra flygplatserna mer klimatsmarta. Men samtidigt är ju flyget i sig en riktig klimatbov. Är det rimligt att Swedavia ger ut en grön obligation? Skulle ni kunna investera i det? Till exempel.
När det gäller sådana obligationer, vi har ju samma liksom kriterier som vi har för andra investeringar egentligen. Men för att ge ett exempel på det, det var ett oljebolag i Spanien som försökte ge ut en grön obligation för några år sedan. Och den skulle specifikt finansiera miljöeffektiviseringar av en anläggning som skulle sänka klimatavtrycket för den anläggningen eller för en tillverkningsprocess. Mm. Och marknaden ratade liksom den gröna obligationen. Så att det finns lite en inbyggd självcensur. Men med det sagt ska jag säga att vi går på välskötta bolag igen. Och att det finns ett ramverk för de gröna obligationer. Det är det viktiga för oss att man ser att man kan möta och följa, liksom, följa upp vilka effektiviseringar och förbättringar det faktiskt ger. Och att det är oberoende granskat. Så att jag kan inte säga riktigt, utan många bolag står ju inför stor omställning och då kan gröna obligationer vara en sån del som finansierar en del av den omställningen.
Ja, för där känns det som att vissa ratar och säger nej tack helt och hållet och stänger dörren för bolag då som inte har kanske då en hållbar affärsmodell men står under en viss form av transformation. Johanna, du sa här flygbolagen som är stora utsläppare, flygplanstillverkare, men där ser vi ju också forskning och utveckling mot elektrifierade flygplan, även flygplan drivna av vätgas. Airbus är ju störst i världen nu, för Boeing har haft det jobbigt. Vad tänker du på, Johanna?
Nej, men vätgas.
Vätgas, elektrifiering. Jag menar, de är ju under någon form av omställning, även fast de bidrar och kanske till klimatboveriet, om man så säger.
Men vi lär ju inte sluta flyga.
Nej, men vi lär ju inte sluta flyga. Vi får allt fler människor som kommer in i medelklass. Vi kanske blir 9-10 miljarder på planeten, vad vet jag. Det är ju många trender som talar för att vi kommer att resa ännu mer, inte mindre, snarare mer. Det kanske är bra att resa mer, men då måste vi ju se till att vi reser på ett hållbart sätt. Stänger ni dörren helt och hållet för dem som ändå har en vilja och ambition att transformera från det gamla till det nya?
Nej, för oss handlar det ju faktiskt mer om en bedömning om hur rimlig är den omställningen. Och jag menar, som, ta till exempel det här med kolgränserna som vi har satt. Det betyder ju då att vi ser att ja, men på energisidan så kan det vara svårt att vara helt 100% ren. Ren säger jag, men jag menar i det här fallet icke-fossil. Men har man då inte... Om man inte är 100% beroende så kanske man fortfarande är, och man är närmare de här gränserna som vi pratar om, då har man kanske en rimlig chans att göra en lönsam omställning utan att liksom förlora sin lönsamhet helt. Och då kan ju det vara en väldigt relevant sak. Men sen är ju frågan då just med de här bolagen där det är den stora, det är en jättestor omställning som behövs göras, vilken typ av kapital det är som ska vara med och finansiera det egentligen.
Mm. Jag känner att jag behöver få svar på de flesta av mina frågor. Har du? Du brukar sitta med någon, Niklas.
Nej, men vi har ju ett av era långsiktiga hållbarhetsmål är att verka för ett hållbart pensionssystem. Det här är bevingade ord.
Den här du kastat in här på slutet.
Ja, men jag försöker ju alltid liksom kasta in och liksom köpa med lite tidsoptioner och sådär. Jag tänker vad det innebär i praktiken, men även i er årsredovisning så tar ni ju upp det faktum att många gymnasieungdomar känner att de har ont i magen för pensionen, även fast det är långt fram i tiden. Antingen så kan du svara utifrån Alekta eller utifrån dig själv. Liksom, vad tycker du att man ska lyfta in i de här orden med hållbart pensionssystem? Vad är ett hållbart pensionssystem egentligen?
Ja, men du, jag älskar att du har läst årsredovisningen. Jo, men vet du vad? Vi har pratat mycket om det där. Vad är det egentligen? Och naturligt har vi tänkt att vi är ju en del av ett hållbart pensionssystem och med och bygger och stärker det på något sätt. Men när vi har pratat om det så pratar vi om liksom några olika fundament. Ett hållbart pensionssystem bygger på att det finns bra pensioner som folk litar på, att jag får en bra pension utan massa konstiga särregler som jag inte förstår och jag kan leva på den här pensionen. Jag får den från ett bolag som har förvaltat den på ett ansvarsfullt sätt, följer reglerna, ser till att vara stabila även under tider av kriser, klarar liksom tuffa utmaningar. Och investeringarna är gjorda på ett ansvarsfullt sätt. Det tycker vi är ganska tre fundamentala pelare kan man säga, ett hållbart pensionssystem.
Sen behöver man inte vara pensionsnörd, men man ska kunna få förvänta sig det där utan att behöva shoppa runt och springa runt bland olika aktörer. Det låter väl rimligt.
Det låter hållbart.
Sista fråga. Taxonomin, är det den game changer som man vill tro att det är?
Alltså det ser väldigt lovande ut, men det måste bli globalt.
Mm. Och då har vi ju lite motstånd av presidenten i USA just nu.
Ja, men okej. Då gör vi en ny emission av en sista fråga här. Vad är liksom den vanligaste eller kanske största missuppfattningen där ute? Vad vill du skicka med våra investerare som lyssnar på det här? Och kanske bör fundera lite mer kring hållbarhet. Vissa gör det. Andra inte jättemycket. Vissa tycker att det står i motsats till ekonomisk tillväxt. Vad vill du skicka med dem på liksom essensen av ditt hållbarhetsnörderi?
Ja, det hade ju varit så underbart om man kunde svara liksom som i Resan till galaxen. Nej, men verkligen, det är 3,9. Det jag skulle vilja skicka med det är att titta på bolagets affärsidé. Hur ser liksom framtiden ut för den? Hur ser framtiden ut för affärsmodellen? Vilka beroenden har man? Hur kommer de påverkas av det som händer runt om? Både med liksom sociala förändringar i samhället, men också liksom ur ett resursperspektiv. Kommer vi i en framtid vilja konsumera eller vara en del i det här företagets liksom sfär och påverkan?
Sätta på sig framtidsglasögonen. Hoppa ut 10-15 år fram i tiden. Tusen tack för att du kom hit, Carina.
Tack för att jag fick komma hit.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.